Siddhartha av Hermann Hesse, utgiven av Bonniers förlag år 1946. Framställd som talbok av De blindas förening, inläsare är Uggla. Boken översatt från tyska av Nils Holmberg. Originalets titel Siddhartha, eine indische Dichtung.
Första kapitlet, Brahmanens son. I husets skugga, i flodstrandens solsken bland båtarna, i videskogens skugga, i fikonträdets skugga, uppväxte Siddhartha, Brahmanens sköne son, den unge falken, tillsammans med sin vän Govinda, Brahmansonen. Solen brynte hans ljusa skuldror vid flodstranden, vid baden, vid de heliga tvagningarna, vid de heliga offren. Hans ögon mörknade i mangolundens skugga, vid gossarnas lekar, vid moderns sång, vid de heliga offren, vid hans lärde faders undervisning, vid de vises samtal. Tidigt började Siddhartha delta i de vises samtal. Han tävlade med Govinda i talekonst. Han övade med Govinda kontemplationens, meditationens konst. Han förstod redan att ljudlöst uttala om ordens ord, säga det ljudlöst inåt i samband med inandningen, säga det ljudlöst utåt i samband med utandningen. Med själen samlad och pannan strålande av den klara tankens glans. Han förstod redan att i sitt väsens inre erfara Atman, oförstörbar, ett med världsalltet. Det var en fröjd för faderns hjärta att iaktta sonen, den läraktige, den vetgirige. Han såg honom växa till en stor visman och präst, till en förste bland brahmanerna. Det var en sällhet för moderns hjärta att se Siddhartha, den starke, den sköne, vare sig han satte sig eller reste sig eller gick förbi på långa slanka ben, hövist hälsande henne. Kärlek rörde sig i den unga brahmandotterns hjärta när Siddhartha med lysande änne, majestätiska blickar och smala höfter gick genom stadens gator. Men mer än alla dessa älskade honom Govinda, hans vän, brahmansonen. Han älskade Siddhartas ögon och vänliga röst. Han älskade hans sätt att gå och det fulländade behaget i hans rörelser. Han älskade allt som Siddhartha gjorde och sade, och allra mest älskade han hans själ, hans höga, eldiga tankar, hans glödande vilja, hans höga kall. Govinda förstod att han inte skulle bli någon vanlig brahman, ingen lat offertjänare, ingen sniken schackrare med trollformler, ingen uppblåst tom talare, ingen elak illfundig präst och inte heller något dumt snällt får i den stora jorden. Nej, och inte heller han, Govinda, ville bli sådan. Han ville inte bli en brahman liksom 10 000 andra. Han ville följa Siddhartha, den älskade, den underbara. Och när Siddhartha omsider blev en gud, när han omsider ingick till den strålande, då ville Govinda följa honom som hans vän, hans ledsagare, hans tjänare, hans spjutbärare, hans skugga. Så älskade alla Siddhartha. Alla beredde han glädje, alla var han till behag. Sig själv var emellertid Siddhartha icke till glädje eller behag. Glädjen bodde inte i hans hjärta när han vandrade på fikonlundens rosenstigar, eller satt mediterande i trädens blåaktiga skugga, eller tvådde sina lemmar under det dagliga försoningsbadet, eller offrade i mangoskogens djupa skugga med fulländat höviska åtbörder och älskar av alla. Drömmar och rastlösa tankar kom flytande till honom med flodens vatten, blinkade till honom från nattens stjärnor, göts över honom av solens strålar. Drömmar fläktade med själens rolöshet ur offerröken, viskade ur Rigvedas verser, droppade ur den gamle brahmanens lärdomar. Siddhartha började känna sig otillfredsställd med sig själv. Han började känna att faderns kärlek, moderns kärlek, ja även hans vän Govindas kärlek, icke i evighet kunde göra honom lycklig, lugn, mätt och förnöjd. Han började ana att hans vördnadsvärde fader och de andra lärarna, de visa brahmanerna, redan hade delgivit honom det mesta och bästa av sin visdom. Att de hade fyllt hans väntande fat med allt vad de förmådde. Men fatet var inte fyllt, anden var inte tillfredsställd. Själen var inte lugn, hjärtat hade inte fått nog. Tvagningarna var nog bra, men det gjordes med vatten. Det sköljde inte bort några synder. Det släckte inte själens törst, stillade inte hjärtats ve. Offren och gudarnas tillbedjan var förträffliga saker. Men var det allt? Skänkte offren lycka? Och hur var det med gudarna? Var det verkligen Prepati som hade skapat världen? Var det inte Atman, han den ende? Var inte gudarna bilder, skapade liksom du och jag, timliga, förgängliga? Var det under sådana omständigheter bra och riktigt? Var det något djupt tänkt, var det högsta att offra åt gudarna? Vem tillkom offer och tillbedjan, om icke honom allenast, Atman, den ende? Och var skulle Atman sökas? Var bodde han? Var slog hans eviga hjärta, annat än i ens eget jag, det innersta, oförstörbara, som var och en bar inom sig? Men var fanns detta jag, detta innersta, detta sista och första? Det var inte kött och blod, det var inte tanke och medvetande, lärde det visaste. Vad var det då? Att tränga dit ner till jaget, till Atman. Fanns det någon annan uppgift som lönade sig? Ack, men ingen visade vägen, ingen kände den, inte fadern, inte lärarna och de vise, inte de heliga offerhymnerna. Allt visste brahmanerna och deras heliga böcker. Allt visste de. Med allt hade de sysselsatt sig, mer än allt. Med världens skapelse, talets uppkomst, födan, inandningen, utandningen, sinnas ordningsföljd, gudarnas verk. Oändligt mycket visste de. Men hade det något värde att veta allt detta när man inte visste det enda och viktigaste, det enda viktiga? Förvisso talade många verser i de heliga böckerna, till och med i Samavedas Upanishad, om detta sista och största. Det var härliga verser. Din själ är hela världen, stod det skrivet. Det stod också skrivet att människan i sömnen, i den djupaste sömnen, gick in i sitt innersta och bodde i Atman. Dessa verser rymde en underbar vishet. Där fanns i magiska ord samlat allt det visastes vetande, rent som den honung som bina samlar. Nej, man fick icke ringakta all den oerhörda insikt från oräkneliga släktled av brahmaner som här låg samlad och bevarad. Men var fanns de brahmaner, de präster, de visa eller botgörare, för vilka denna djupaste vishet hade blivit icke endast till vetande utan även till liv? Var fanns de kunniga som förmådde trolla sömnexistensen i Atman över till vakenheten, till livet, till ord och gärning, dåd och handling? Siddhartha kände många ärevördiga brahmaner, framförallt sin fader, den rene, den lärde, den vördnadsbjudande. Hans fader med sitt ädla, stillsamma väsen, sitt rena liv, sina visa ord och de fina höga tankar som dvaldes bakom hans panna förtjänade att beundras. Men levde ens han, den mycket vetande, i salighet? Hade han frid? Var icke även han en sökande, en törstande? Var han icke ständigt tvungen att återvända till de heliga källorna för att släcka sin törst? Till offren, till böckerna, till brahmanernas tankeutbyte? Varför måste han, den fläckfrie, dagligen avtvå sina synder? Dagligen bemöda sig om rening och ständigt fortsätta därmed? Borde då icke Atman inom honom? Flöt då icke urkännaren i hans eget hjärta? Det var denna man måste finna, urkällan i ens eget jag. Det var denna man måste göra till sin. Allt annat var endast sökande, omvägar, villovägar. Detta var vad Siddhartha tänkte. Så törstade han, så led han. Ofta läste han för sig själv orden ur en Chandogya Upanishad. Sannerligen, Brahmans namn är Satyam. Sannerligen, den som vet det går dagligen in i den himmelska världen. Ofta syntes den nära, denna himmelska värld. Men aldrig hade han nått den. Aldrig hade han släckt den yttersta törsten. Och bland alla de visa och visaste som han kände och vilkas lärdom han njöt, var det ingen som riktigt hade nått den himmelska världen, eller fullständig släkt den eviga törsten. Govinda, sade Siddhartha till sin vän. Govinda, käre, följ mig under banyanträdet och låt oss öva meditation. De gick under banyanträdet, satte sig först Siddhartha, 20 steg därifrån Govinda. När Siddhartha satte sig, beredd att uttala om, mumlade han för sig själv versen. Om är bågen, själen är pilen, Brahman är pilens mål, på vilket skall oavvänt siktas. När den vanliga tiden för meditationsövningen hade gått, reste sig Govinda. Det hade blivit kväll och tiden var inne att företa aftontvagningen. Han ropade på Siddhartha. Denne svarade inte, utan satt försjunken i sig själv med ögonen stelt riktade mot ett fjärran mål och tungspetsen framskjutande en smula mellan tänderna. Så satt han i djup meditation, tänkande på om och med själen som en pil mot Brahman. En dag drog samaner genom Siddhartas stad. Det var vallfärdande asketer, 3 torra utslocknade män, varken gamla eller unga, med dammiga och blodiga skuldror, nästan nakna, svedda av solen, insvepta i ensamhet, främmande och fientliga mot världen, främmande skrangliga schakaler i människornas värld. Det stod omkring dem en het doft av tyst lidande, självplågarkännande, skoningslös självförnekelse. Efter kvällsmeditationen sade Siddhartha till Govinda: imorgon bitti, vän, går Siddhartha till samanerna. Han vill bli saman. Govinda bleknade när han hörde dessa ord, och i vännens orubbliga ansikte läste beslutet, oåterkalleligt som pilen när den har lämnat bågsträngen. Ögonblickligen insåg Govinda: nu börjar det. Nu går Siddhartha sin egen väg. Nu har hans öde slagit rot och därmed även mitt. Och han blev blek som ett torrt bananskal. O Siddhartha, utropade han, kommer din far att tillåta det? Siddhartha stirrade framför sig likt en som nyss har vaknat. Blixtsnabbt läste han i Govindas själ, läste ångesten, läste resignationen. O Govinda, sa han lågt, låt oss inte spilla ord. Imorgon vid dagbräckningen börjar jag en samans liv. Tala inte mer om det. Siddhartha trädde in i det rum där hans far låg på en bastmatta. Han stannade bakom fadern tills denne förnam hans närvaro. Brahmanen, sa det. Är det du, Siddhartha? Säg då varför du har kommit. Siddhartha svarade: med din tillåtelse, fader, jag har kommit för att meddela att jag önskar att imorgon få lämna ditt hus och bege mig till asketerna. Det är min önskan att få bli saman. Måtte det inte vara min fader emot. Brahmanen teg. Han teg så länge att han i det lilla fönstret kunde se stjärnorna passera och ändra ställning innan tystnaden i kammaren tog slut. Stum och orörlig stod sonen med korslagda armar. Stum och orörlig satt fadern på mattan medan stjärnorna drog förbi på himlen. Då talade fadern och sade: icke anstår det en brahman att tala häftiga och vredgade ord. Men mitt hjärta är fyllt av ovilja. Jag skulle inte för andra gången vilja höra denna bön från dina läppar. Brahmanen reste sig långsamt. Siddhartha stod stum med korslagda armar. Vad väntar du på? Frågade fadern. Siddhartha sade: det vet du. Misslynt gick fadern ut ur rummet. Misslynt uppsökte han sitt läger och lade sig till vila. Sömnen ville inte infinna sig, och efter en timme reste brahmanen sig, bankade några steg fram och tillbaka och gick ut. Han tittade in genom det lilla fönstret och såg Siddhartha stå där, orörlig med korslagda armar. Den ljusa klädnaden lyste i mörkret. Med oro i sitt hjärta återvände fadern till vilobädden. Efter ytterligare en timme steg brahmanen åter upp. då han icke fått en blund i ögonen, vankade några steg fram och tillbaka, gick ut och fann att månen hade gått upp. Genom fönstret såg han Siddhartha stå orörlig med korslagda armar. Månskenet föll på hans blottade skenben. Med bekymmer i hjärtat uppsökte fadern sitt läger. Och han återkom efter ännu en timme och efter två timmar. Han tittade genom det lilla fönstret och fann att Siddhartha stod där i månskenet, i stjärnljuset, i mörkret. Han kom gång på gång, tigande, tittade in genom fönstret, såg den orörlige stående. Och hans hjärta fylldes av vrede, hans hjärta fylldes av oro, hans hjärta fylldes av tvekan, hans hjärta fylldes av sorg. Och i den sista nattväkten, strax innan dagen bröt fram, återvände han och steg in i kammaren. Ynglingen verkade reslig och liksom främmande så som han stod där. Siddhartha, sa han, vad väntar du på? Det vet du. Tänker du stå där och vänta tills det blir dag, tills det blir middag, tills det blir kväll? Jag tänker stå och vänta. Du kommer att bli trött, Siddhartha. Jag blir inte trött. Du kommer att somna, Siddhartha. Jag somnar inte. Du kommer att dö, Siddhartha. Jag kommer att dö. Vill du hellre dö än lyda din far? Siddhartha har alltid lytt sin far. Då uppger du alltså din föresats. Siddhartha ska göra vad hans fader säger till honom. Det första dagsljuset föll in i kammaren. Brahmanen såg att Siddharthas knän darrade lätt. I Siddharthas ansikte såg han ingen darrning och ögonen blickade bort i fjärran. Då märkte fadern att Siddhartha inte längre var hos honom eller i sitt hem, utan redan hade avlägsnat sig. Fadern vidrörde Siddharthas axel. Du kommer att gå ut i skogen och bli en saman, sa han. Finner du salighet i skogen, så kom tillbaka och lär mig salighet. Finner du besvikelse, så kom tillbaka och låt oss åter offra tillsammans åt gudarna. Gå nu och omfamna din mor och tala om vart du tar vägen. För mig är tiden inne att bege mig till floden och göra den första tvagningen. Han tog bort handen från sonens axel och gick ut. Siddhartha vacklade när han försökte röra sig. Han behärskade med en kraftansträngning sin kropp, bugade sig för sin fader och gick till modern för att göra det som fadern hade tillsagt honom. När han i det första dagsljuset långsamt på stelnande ben avlägsnade sig från den ännu sovande lilla staden, reste sig utanför den sista hyddan en skugga som hade legat hopkrupen där och anslöt sig till den vallfärdande. Det var Govinda. Du kom, sa Siddhartha leende. Ja, jag kom, sa Govinda. Hos samanerna. På kvällen samma dag hann de fatta sketerna, de hoptorkade samanerna, och erbjöd dem samvaro och lydnad. De blev mottagna. Siddhartha skänkte sin klädnad till en fattig brahman på gatan. Han hade nu bara höftskynket och den ofollade jordfärgade manteln. Han åt endast en gång om dagen och aldrig kokt mat. Han fastade 15 dagar. Han fastade 28 dagar. Köttet försvann från hans kinder och vador. Hans brinnande förstorade ögon hade ett drömmande uttryck. Naglarna på de utmärglade fingrarna var oklippta och på kinderna växte ett stripigt skägg. När han mötte kvinnor blev hans blickar som is. Och när han gick genom en stad med vackert klädda människor drog han föraktfullt ner mungiporna. Han såg köpmännen driva sin köpenskap. Första gå på jakt. Sörjande begråta sina döda. Sjökor bjuda ut sig. Läkare vårda sjuka. Präster bestämma dagen för sådden. Älskande älska. Mödrar trösta sina barn. Och intet av allt detta var värt en blick. Allt ljög, allt stank. Allt stank av lögn. Allt lotsade förnuft och lycka och skönhet. Allt var en icke erkänd förruttnelse. Världen smakade beskt. Livet var vånda och kval. Ett mål, ett enda, föresvävade Siddhartha. Friheten från törst, från önskningar, från drömmar, från glädje och sorg. Att dö bort från sig själv, att icke längre vara ett jag. Att i tomheten finna hjärtats ro. Att i jagutplånandet öppnas för undret. Sådant var hans mål. När allting hade övervunnit jaget och dött, när varje hjärtas längtan och trängtan teg, då måste livet vakna upp och existensens innersta stora hemlighet, som icke längre är ett jag, upplåta sig. Tigande stod Siddhartha i den brännande solen, vars strålar föll lodrätt på hans gässa. Smärtan sved inom honom, törsten kvalde honom, och han stod där tills han icke längre kände vare sig smärta eller törst. Tigande stod han i regntiden. Vattnet dröp ur hans hår ner på de skälvande skuldrorna, över de frysande höfterna och benen, och botgöraren stod där tills rygg och ben icke längre frös, tills det teg, tills det blev stilla. Tigande hukar han sig i törnesnåret. Blodet droppade från den svidande huden. Varet trängde fram i bulnaderna, och Siddhartha dröjde stel, orörlig, tills inte ett blod mer kom, tills det inte längre sved, tills det inte längre stack. Siddhartha satt upprätt och lärde sig att hushålla med andedräkten, lärde sig att andas med få andetag, lärde sig att hålla andan. Han lärde sig att med utgångspunkt från andedräkten lugna sitt hjärta och minska dess slag, tills få eller inga längre kändes. Han lärde sig av samanernas äldste att avkläda sig det egna jaget och övade sig i meditation efter samanernas regler, som var nya för honom. En häger flög över bambuskogen, och Siddhartha tog upp hägern i sin själ, flög över skog och berg, var en häger, åt fisk, kände hägerhunger, talade hägerspråk, dog hägerdöd. En död schakal låg på sandstranden, och Siddhartas själ smög in i kadavret. Var en död schakal, låg på stranden, svällde upp, stank, ruttnade, slet sönder av hyenor, flåddes av gamar, blev benrangel, blev stoft, blåste bort i vinden. Och Siddhartas själ återvände. Den var död, den var förruttnad, den var bortblåst. Den hade smakat kretsloppets svårmodiga rus. Den dröjde i nyvaknat begär, liksom en jägare på pass, för att se var kretsloppets drev skulle starta, orsakssammanhangen upphöra, den smärtfria evigheten börja. Han dödade sina sinnen, han dödade sina minnen, han gled ur sitt eget jag över i tusen främmande former. Han var djur, han var as, han var sten, han var trä, han var vatten, och vaknade varje gång på nytt till sig själv. Under solen eller månen, han var åter ett jag. Han svängde med i kretsloppet. Han kände längtan, övervann denna längtan, kände ny längtan. Mycket lärde Siddhartha hos samanerna. Många vägar bort från jaget lärde han sig att vandra. Han lärde sig att avkläda sig jaget med hjälp av smärtan, genom att frivilligt utsätta sig för och övervinna smärta, hunger, törst och trötthet. Han lärde sig meditationens väg, där han tänkte sinnena tomma från alla föreställningar. Dessa och andra vägar lärde han sig tusentals gånger, övergav han sitt jag. I timmar och dagar dvaldes han i icke-jag. Men varje väg som förde bort från jaget förde också tillbaka till det. Även om Siddhartha tusentals gånger undflydde jaget, dröjde i intet, dvaldes i djur eller sten, så var återkomsten oundviklig. Ofrånkomligt det ögonblick när han återfann sig själv, i sol eller måne, i regn eller skugga, och åter blev jag och Siddhartha. Åter kände våndan av det två påtvungna kretsloppet. Vid hans sida levde Govinda, hans skugga, gick samma vägar, underkastade sig samma mödor. Sällan talade de med varandra annat än när tjänandet och övningarna nödvändiggjorde det. Stundom gick de tillsammans omkring i byarna för att tigga mat åt sig och sina lärare. Vad tycker du, Govinda? Har vi kommit något längre? Sade Siddhartha på en av dessa tiggarfärder. Har vi nått målet? Govinda svarade: vi har lärt och vi fortsätter att lära. Du kommer att bli en stor shaman, Siddhartha. Du lär dig snabbt alla övningar och de gamla shamanerna beundrar dig ofta. Du kommer att bli en helig man, o Siddhartha. Siddhartha sade: den uppfattningen har inte jag, min vän. Det som jag nu lär av shamanerna kunde jag ha lärt fortare och enklare på annat sätt, o Govinda. Min vän, det hade jag kunnat lära mig i varenda krog, i glädjekvarteren, bland forbönder och tärningsspelare. Govinda sade: det behagar Siddhartha att skämta med mig. Hur kunde du bland dessa eländiga ha lärt dig att försjunka i meditation, att hålla andan, att bli okänslig för hunger och smärta? Och Siddhartha sade det halvhögt, liksom talade han för sig själv. Vad är meditation? Vad är flykt från kroppen? Vad är fasta? Vad är att hålla andan? Det är flykt från jaget. Det är en kortvarig befrielse från existensens kval. En kort bedövning av smärtan. En glömska av livets meningslöshet. Samma flykt, samma bedövning finner oxmotaren i härberget när han dricker några skålar risbrännvin eller jäst kokosmjölk. Då känner han inte längre sitt jag. Då känner han inte längre livets smärtor. Då erfar han en kort bedövning. Insomnar vid sin skål med risbrännvin finner han detsamma som Siddhartha och Govinda när de med långa övningar utträder ur sina kroppar och dväljs i icke-jaget. Så är det, o Govinda. Govinda sade: det säger du, o vän, trots att du vet att Siddhartha inte är någon oxmotare och en shaman ingen fyllbult. Visserligen finner drinkaren bedövning, visserligen får han en kort befrielse och vila, men han återvänder från självbedrägeriet och finner att allting är som förr. Han har inte blivit klokare. Han har inte samlat insikt. Han har inte stigit ett trappsteg högre. Och Siddhartha sade leende: ja, jag vet inte. Jag har aldrig varit drinkare. Men att jag, Siddhartha, endast finner en kortvarig bedövning i mina övningar och meditationer och är lika långt ifrån vishet och förlossning som barnet i moderlivet, det vet jag, o Govinda. Det vet jag. Och en annan gång när Siddhartha och Govinda lämnade urskogen för att i byn tigga lite mat åt sina bröder och lärare, började åter Siddhartha att tala och sade: nå, Govinda, är vi månne nu på den rätta vägen? Närmar vi oss månne insikten? Närmar vi oss månne förlossningen? Går vi månne inte i en cirkel? Vi som just tänkte bryta oss ut ur kretsloppet. Govinda sade: mycket har vi lärt, Siddhartha. Mycket återstår oss ännu att lära. Men vi går inte i en cirkel. Vi går uppåt. Cirkeln har blivit en spiral. Vi har redan stigit åtskilliga trappsteg. Siddhartha svarade: hur gammal tror du att vår äldste shaman, vår vördnadsvärde lärare, är? Govinda sade: vår äldste kanske räknar 60 år. Och Siddhartha: han är 60 år gammal och har inte uppnått nirvana. Han kommer att bli 70 och 80, och du och jag kommer också att åldras. Vi kommer att öva och fasta och meditera. Men nirvana kommer vi inte att nå, varken han eller vi. O Govinda, det blir kanske inte en enda av oss alla shamaner som finns som kommer att uppnå nirvana. Vi finner tröstegrunder. Vi finner bedövningsmedel. Vi lär oss konster som vi bedrar oss med. Det väsentliga, vägarnas väg, finner vi dock icke. Du får inte säga så ohyggliga saker, Siddhartha, sade Govinda. Hur är det möjligt att bland så många lärda män, bland så många brahmaner, bland så många stränga och vördnadsbjudande samaner, bland så många sökande, så många ivrigt strävande, så många heliga, ingen enda ska finna vägarnas väg. Men Siddhartha, sa du med en sorgsen ironisk röst, med en låg, lätt sorgsen, lätt ironisk röst. Vet du, Govinda, snart kommer din vän att överge samanernas väg, som han så länge vandrat tillsammans med dig. Jag törstar, och Govinda, och min törst har inte lindrats på denna långa samanväg. Hela tiden har jag törstat efter insikt, hela tiden varit fylld av frågor. Jag har frågat brahmanerna år efter år, jag har frågat de heliga Vedas år efter år. Det kanske vore lika bra, lika klokt och lika nyttigt, och Govinda, om jag hade frågat näshornfågeln eller schimpansen. Jag har behövt lång tid, och Govinda, för att lära mig, och har ännu inte lärt det, att man ingenting kan lära. Jag tror i själva verket att det som vi säger att vi lär inte existerar. Det finns, o min vän, endast ett vetande, och det är överallt. Det är Atman som är i mig och i dig och i varje varelse. Och jag börjar tro att detta vetande inte har någon värre fiende än vetgirigheten, lusten att lära. Då stannade Govinda på vägen, lyfte händerna och sade: Siddhartha, du får inte oroa dig, vän, med sådant tal. Sannoliken fylls inte mitt hjärta av ångest över dina ord. Tänk på vad det ska bli av bönens helgd, av det vördnadsvärda brahmanståndet, om det är som du säger att det inte finns något lärande. O Siddhartha, vad skulle det då bli av allt som är heligt, dyrbart, vördnadsvärt på jorden? Och Govinda läste med låg röst en vers för sig själv, en vers ur en Upanishad. Den som eftertänksamt med luttrad ande fördjupar sig i Atman, hans hjärtas salighet kan icke uttryckas i ord. Men Siddhartha teg. Han tänkte på det ord som Govinda hade sagt. Han tänkte orden till slut. Ja, tänkte han och stod med huvudet sänkt. Vad återstår då av allt som synet oss heligt? Vad återstår? Hur mycket består provet? En gång när de båda ynglingarna hade vistat hos samanerna snart 3 år och deltagit i deras övningar, nådde dem på allehanda vägar och omvägar en underrättelse, ett rykte, en utsago. Det hade uppstått en som hette Gotama, den upphöjde, Buddha, som i sig hade övervunnit världens lidande och fått återfödelsens hjul att stanna. Åtföljd av lärjungar drog han predikande genom landet, utan ägodelar, utan hem, utan kvinnor, klädd i asketens gula mantel, men med klar panna, en salig som brahmaner och förstar bugade sig för och anslöt sig till som lärjungar. Denna segern, detta rykte, denna nyhet hördes som en klingande ton, förnam som en svag doft, en här, en där. I städerna talade brahmanerna och i skogarna samanerna därom. Oupphörligt trängde Gotamas, Buddhas namn, till ynglingarnas öron, prisat och smedat som något gott eller som något ont. Liksom när pesten rasar i ett land och det uppstår ett rykte här på den eller den platsen finns en man, en vis, en erfaren som enbart med ett ord eller en pust av sin andedräkt kan bota en av sjukdomen angripen. Och detta rykte löper genom landet och alla talar om det. Många tror på det, många tvivlar på det, men många genast bryter upp för att uppsöka den vise, den hjälpande. Så kom denna segern, denna flyktiga segern om Gotama, Buddha, den vise, av Sakyas släkt i omlopp. Honom var den högsta insikten given, försäkrade troende. Han erinrade sig sina föregående liv. Han hade nått nirvana och återvände aldrig mer till kretsloppet, till den dystra sinnevärlden. Många underbara och otroliga ting berättades om honom. Han hade gjort underverk. Han hade övervunnit djävulen. Han hade talat med gudarna. Hans fiender och tvivlande sade dock att denne Gotama var en simpel förförare. att han vältrade sig i vällevnad, föraktade offret, var okunnig och varken kände till övningar eller spekningar. Ljuvt klingade ryktet om Buddha. Det låg en förledande doft kring dessa berättelser. Världen var sjuk, livet var tungt att bära. Och se, här tycktes en källa springa fram. Här tonade en maning, edel och mild, tröstande och löftesrik. Överallt dit ryktet om Buddha nådde, överallt i Indiens länder, lystrade ynglingarna. Längtan fyllde dem, hoppet ryckte dem med sig, och bland städernas och byarnas brahmansöner var varje främling, varje pilgrim välkommen, som medförde nyheter om honom, den upphöjde Sakyamunin. Även till samanerna i skogen, även till Siddhartha, även till Govinda nådde ryktet. Långsamt, droppvis. Varje droppe mättad med hopp, varje droppe tung av tvivel. Det talade föga om saken, då samanernas äldste inte var blid mot detta rykte. Han hade fått veta att den där föregivne Buddha tidigare hade varit asket och levt i skogen, men sedan återvänt till vällevnad och världsliga nöjen, och han hade inga höga tankar om denne Gotama. O Siddhartha, sade Govinda en gång till sin vän, idag var jag nere i byn och en brahman bad mig stiga in i sitt hus, och det var en brahmanson från Magadha som med egna ögon hade sett Buddha och hört honom undervisa. Då stack det sannoliken till i bröstet på mig, och jag tänkte för mig själv, ack att även jag, ack att vi båda, Siddhartha och jag, kunde få uppleva ett sådant ögonblick, att vi anammade lärdomen ur den fullkomliges egen mun. Säg, vän, ska vi inte också be oss dit och lyssna till läran från Buddhas läppar? Siddhartha sade, o Govinda, jag hade alltid tänkt att Govinda skulle stanna hos samanerna. Jag hade alltid trott att det skulle vara hans mål att bli 60 och 70 år gammal och ständigt bedriva de konster och övningar som är samanernas prydnad. Men se, jag kände inte Govinda tillräckligt. Jag visste inte nog om hans hjärta. Nu vill du alltså, dyre vän, slå in på en stig som går dit där Buddha förkunnar sin lära. Govinda sa det. Det behagar dig att göra narr av mig, Siddhartha. Måtte du fortsätta därmed. Men har det inte inom dig själv vaknat en lust och en längtan att höra denna lära? Och sade du mig inte en gång att du inte tänkte gå samanernas väg så länge till? Då skrattade Siddhartha. Han skrattade på sitt eget sätt, i det han gav sin röst ett svagt tonfall av vemod, ett svagt infall av ironi, och sade, du har tydligen gott minne, men kanske du också minns något annat som du har hört mig säga, nämligen att jag har blivit trött på och misstrogen mot läror och lärande, och att min tro är svag när det gäller ord som kommer till oss från lärarna. Men låt gå, min käre, jag är beredd att höra den där läran, fastän jag i grund och botten tror att vi redan har smakat dess bästa frukter. Govinda sa det. Det gläder mig av hjärtat att du vill det. Men säg, hur kan det vara som du säger? Hur kan Gotamas lära ha upplåtit sin bästa frukt åt oss innan vi ännu tagit del av den? Siddhartha sa det. Låt oss njuta denna frukt och för övrigt se tiden an, och Govinda. Den frukt som vi redan nu har Gotama att tacka för består emellertid där i att han kallar oss bort från samanerna. Om han sedan har något annat och bättre att bjuda, det och vän, må vi avvakta med lugnt hjärta. Redan samma dag delgav Siddhartha samanernas äldste sitt beslut att lämna honom. Han gjorde det hövligt och försynt, på ett sätt som anstår en yngre person och en lärjunge. Samanen vredgade sig emellertid över att de båda ynglingarna tänkte lämna honom, och han talade högt till dem och använde grova ord. Govinda blev både rädd och förlägen, men Siddhartha förde munnen till hans öra och viskade, nu ska jag visa den gamle att jag har lärt något hos honom. Han ställde sig tätt framför samanen, koncentrerade sin själ, fångade den gamles blick med sin egen, fastnaglade honom, tystade honom, gjorde honom viljelös, befallde honom att utan ett ljud göra som han blev tillsagd. Den gamle mannen förstummades, hans ögon blev stela, hans vilja förlamad, hans armar hängde slappt. Han var maktlös och kuvad av Siddhartas trollmakt. Men Siddhartas tankar tog honom i besittning. Han måste göra vad det befallde, och nu bugade sig den gamle upprepade gånger, gjorde välsignande åtbörder, uttalade stammande ett fromt lycka på resan. Ynglingarna återgärdade bugningarna, tackade för välgångsönskning och drog hälsande från platsen. På vägen sade Govinda: "O Siddharta, du har lärt mer hos samanen än jag visste. Det är svårt, det är mycket svårt att binda en gammal saman med trollmakt. Sannligen, om du hade stannat så hade du snart lärt dig att gå på vattnet." "Jag begär inte att kunna gå på vattnet", sade Siddharta. "Sådana konster överlåter jag åt gamla samaner." Gotama. I staden Savati kände varenda barn till den ryktbare Buddha, och i vartenda hus var man beredd att fylla allmoseskålarna för Gotamas lärjungar, de tigande munkarna. Strax intill staden låg Gotamas käraste vistelsort, trädgården Jetavana, som han med sina hade fått som gåva av en hängiven anhängare, den rike köpmannen Anathapindika. Alla uppgifter och svar som de båda unga asketen under sitt sökande efter Gotamas vistelsort erhöll pekade mot denna trakt. Och när de anlände till Savati erbjöds de mat och dryck redan i det första hus vid vars dörr de bedjande stannade. De tog emot födan och Siddharta frågade kvinnan som räckte fram den: "O du frikostiga, vi skulle gärna vilja veta var vi ska söka Buddha, den vördnadsvärdaste. Ty vi är två samaner från skogen, vi har kommit för att få se honom, den fullkomlige, och anamma läran av hans mun." Kvinnan sade: "Ni har sannerligen kommit rätt, ni samaner från skogen. Ni ska veta att den upphöjde vistas i Jetavana, Anathapindikas trädgård. Där kan ni tillbringa natten, pilgrime, ty där finns gott om rum för de otaliga som strömmar hit för att höra läran av hans mun." Då glädde sig Govinda och han utropade i sin glädje: "Ack, då har vi nått vårt mål och vår resa är slut. Men säg oss, du pilgrimernas moder, känner du honom, Buddha? Har du sett honom med egna ögon?" Kvinnan sade: "Jag har många gånger sett honom den upphöjde. Jag har sett honom många dagar när han har gått på stadens gator i sin gula mantel utan att säga något. Tigande sträckt fram sin allmoseskål vid dörrarna och burit den fyllda skålen därifrån." Govinda lyssnade förtjust och ville helst ha frågat och erfarit ännu mer, men Siddharta manade till fortsatt vandring. De tackade och avlägsnade sig och behövde knappt fråga om vägen, till ganska många pilgrimer och munkar har Gotamas följe var på väg till Jetavana. Och när de på natten kom dit var det liv och rörelse på grund av alla anländande som sökte och fick härberge. De båda samanerna, som var vana vid livet i skogen, gjorde inget väsen av sig utan hittade snart ett logi där de vilade allt intill morgonen. Vid soluppgång såg de med häpnad den mängd människor, troende och nyfikna, som hade övernattat på platsen.
Slut på första kassetten, första sida. Stoppa bandet, vänd kassetten och starta sedan. Första kassettens andra sida.
På alla stigar i den härliga lustgården vandrade munkar i gula kåpor eller satt här och där under träden försjunkna i betraktelser eller upptagna av andliga samtal. Den skuggiga platsen var nästan som en stad där människorna vimlade tätt som bin. De flesta av munkarna drog ut med sina almoseskålar för att i staden tigga sitt middagsmål, dagens enda. Även Buddha själv, den upplyste, brukade om morgnarna gå på tiggarstråt. Siddhartha såg och igenkände honom genast. Det var som om Gud hade visat på den enkle mannen i gul kåpa som med almoseskål i handen stillsamt gick därifrån. Se där, viskade Siddhartha till Govinda. Det är Buddha. Govinda såg nyfiket på munken i den gula kåpan som på intet sätt tycktes skilja sig från de hundratals andra munkarna. Och snart förstod också Govinda att det var han, och de följde efter honom och betraktade honom. Buddha gick anspråkslös och tankfull sin väg fram. Hans lugna ansikte, som varken var gladlynt eller sorgset, upplystes av ett milt inåtvänt leende. Icke olikt ett sunt barn vandrade Buddha framåt, lugnt och stilla, hemlighetsfullt leende. Han bar sin kåpa och satte fötterna efter noggrann föreskrift precis som de andra munkarna. Men hans ansikte och hans gång, hans stillsamma, nedslagna ögon, hans stilla, nedhängande hand, ja, varje finger på dessa stilla, nedhängande händer talade om frid, talade om fullkomnad, sökte icke, efterhärmade icke, andades lugnt i ovansklig ro, i outsläckligt ljus, i oberörbar frid. Så vandrade Gotama bort emot staden för att samla almosor, och de båda samanerna kände igen honom endast på hans fulländade frid, på hans uppenbarelses stillhet, där det inte fanns något sökande, något viljande, någon efterhärmning, någon ansträngning, utan endast ljus och frid. Idag ska vi få höra läran av hans mun, sade Govinda. Siddhartha svarade inte. Han var mindre nyfiken på läran. Han trodde inte att den hade något nytt att bjuda honom. Han hade ju liksom Govinda gång på gång hört innebörden av denna buddhalära, om också endast genom redogörelse i andra och tredje hand. Men han såg uppmärksam på Gotamas huvud, på hans rygg, på hans fötter, på hans stilla nedhängande hand. Han tyckte att varje fingerled på denna hand var lära, att den talade, andades, doftade, utstrålade sanning. Denne man, denne Buddha, var sannfärdig in i minsta fingerrörelse. Denne man var helig. Aldrig hade Siddhartha vördat en människa så högt. Aldrig hade han älskat en människa så som denne. De båda följde Buddha till stadens gräns och återvände tigande, då de själva denna dag tänkte avhålla sig från föda. De såg Gotama återvända. De såg honom i kretsen av sina lärjungar inmundiga sin måltid. Hans föda skulle inte ha mättat en fågel. Och såg honom dra sig tillbaka under mangoträdens skugga. Men på kvällen, när dagen svalkades och alla i lägret vaknade upp och samlades, hörde de Buddha förkunna. De hörde hans röst, och även den var fullkomlig, fullkomligt lugn och fridfull. Gotama lärde läran om lidandet, om lidandets uppkomst, om sättet att avskaffa lidandet. Hans tal flöt klart och stilla. Livet var lidande. Världen var full av lidande. Men vägen till förlossningen från lidandet fanns. Den som gick Buddhas väg skulle få förlossning. Den upphöjde talade med mild men fast stämma. Han undervisade om de fyra buden, den åttafaldiga stigen. Han gick tåligt lärandets vanliga väg med exemplen, upprepningarna. Klar och stilla svävade hans röst över det lyssnande, som ett ljus, som en stjärnhimmel. När Buddha avslöt sitt tal, det var då redan natt. framträdde några munkar och bad att få bli upptagna i gemenskapen och ansluta sig till läran. Och Gotama upptog dem i det han sa. Ni har anammat läran på ett gott sätt. På ett gott sätt har den förkunnats. Träd alltså fram och vandra i helighet för att göra slut på allt lidande. Och se, då framträdde även Govinda, den skygge, och sa det. Även jag tar min tillflykt till den upphöjde och till hans lära. Han bad att få bli upptagen i lärjungaskaran och blev upptagen. Strax efteråt, när Buddha hade dragit sig tillbaka för nattens vila, vände sig Govinda till Siddhartha och sa det ivrigt. Siddhartha, föga passade för mig att göra dig en förebråelse. Vi har båda hört den upphöjde. Vi har båda förnummit hans lära. Govinda har hört läran och har tagit sin tillflykt till den. Men du, min dyrkade vän, vill du inte också välja förlossningens stig? Tänker du dröja? Tänker du ännu vänta? Siddhartha vaknade liksom ur sömnen när han hörde Govindas ord. Han såg länge in i Govindas ansikte. Så sa han med låg röst och utan all ironi. Govinda, min vän, nu har du tagit steget fullt ut. Nu har du valt vägen. Alltid har du varit min vän, o Govinda. Alltid har du följt ett steg efter mig. Jag har ofta tänkt, ska inte Govinda en gång ta ett steg på egen hand, utan mig, av sin egen själ? Se, nu har du blivit man och väljer själv din väg. Måtte du gå den ända till slutet, o vän. Måtte du finna förlossning. Govinda, som inte riktigt förstod meningen, upprepade en smula otålig sin fråga. Tala då, jag ber dig, älskade vän. Säg mig, hur kan det komma sig att inte även du som är så lärd tar din tillflykt till den upphöjde Buddha? Siddhartha lade man handen på Govindas axel. Min önskan om lycka tycks ha undgått dig, o Govinda. Jag upprepar den. Måtte du gå denna väg ända till slutet. Måtte du finna förlossning. I detta ögonblick upptäckte Govinda att hans vän hade övergivit honom. Och han började gråta. Siddhartha, utropade han klagande. Siddhartha talade vänligt till honom. Tänk på att du nu tillhör Buddhas samaner, Govinda. Du har avsagt dig hem och föräldrar, härkomst och egendom. Du har avsagt dig din egen vilja, avsagt dig vänskapen. Så kräver läran, så kräver den upphöjde. Så har du själv velat det. Imorgon, o Govinda, lämnar jag dig. Länge vandrade de båda vännerna i lustgården. Länge låg de utan att kunna sova. Och obepörligt sökte Govinda förmå sin vän att tala om varför han inte ville ansluta sig till Gotamas lära. Vilka fel han fann i denna lära. Men Siddhartha avvisade honom varje gång och sa det. Giv det till tåls, Govinda. Den upphöjdes lära är mycket bra. Hur skulle jag kunna finna fel hos den? Bittida på morgonen gick en av Buddhas anhängare, en av hans äldsta munkar, genom trädgården och samlade kring sig alla nykomlingar som hade anslutit sig till läran. Iklädde dem den gula kåpan och undervisade dem om de första uppgifter och plikter som var förenade med deras ställning. Då omfamnade Govinda ännu en gång sin ungdomsvän, slet sig lös och anslöt sig till novisernas tåg. Men Siddhartha vandrade försjunken i tankar omkring i trädgården. Då mötte han Gotama, den upphöjde. Ynglingen hälsade vördnadsfullt, och när han såg Buddhas milda, vänliga blick fattade han mod och bad den ärevördige om tillåtelse att tala. Tigande nickade den upphöjde sitt bifall. Siddhartha sade. Igår, o upphöjde, förunnades det mig att höra din underbara lära. Jag har tillsammans med en vän kommit hit, långt bort ifrån, för att höra läran. Och nu har min vän stannat hos de dina. Han har tagit sin tillflykt till dig. Jag däremot anträder på nytt min pilgrimsfärd. Efter ditt behag, sade den vördnadsvärde hövligt. Mitt tal är alltför djärvt, fortfor Siddhartha. Men jag vill inte lämna den upphöjde utan att öppet ha låtit honom veta mina tankar. Vill den ärebördige ännu ett ögonblick skänka mig sitt öra? Buddha nickade tigande bifall. Siddhartha sade: det är framförallt en sak, o vördnadsvärde, som jag beundrar i din lära. Allt i din lära är fullkomligt klart och bevisat. Du framställer världen som en fulländad, aldrig avbruten kedja. En evig kedja, flätad av orsak och verkan. Aldrig har detta framställts så klart och oemotsägligt. Hjärtat måste sannerligen klaffa häftigare i bröstet på en var brahman när han med hjälp av din lära ser världen som ett fullkomligt sammanhang, utan luckor, klar som kristall, inte beroende av vare sig slumpen eller gudarna. Om den är god eller ond, om livet i världen är lust eller kval, må lämnas därhen. Det är möjligt att den saken inte är väsentlig, men att världen är en enhet, att allt skeende hänger samman, allt stort som smått omfattas av samma ström, lyder under samma orsakslag, vardandets och dödens. Det framgår med lysande klarhet av din upphöjda lära, ofullkomlige. Men nu är enligt din lära denna allmängiltiga enhet och följdriktighet avbruten på en punkt. Det finns en lucka varigenom något främmande, något nytt, något förut icke existerande, något som inte kan pekas på och bevisas, strömmar in i denna enhetsvärld. Det är din lära om övervinnandet av världen, om förlossningen. Och i och med denna lilla lucka, denna lilla spricka, är lagen om den eviga och enhetliga världen sprängd och upphävd. Förlåt att jag framställer denna invändning. Tyst och stilla hade Gotama åhört honom. Med sin vänliga, sin hövliga och klara röst, sade han nu, den fullkomlige: du har åhört läran, o Brahmans son, och det är lyckligt för dig att du har tänkt så djupt på den. Du har där hittat en lucka, ett fel. Må du fortsätta att tänka på det. Akta dig dock, du vetgirige, för åsikternas snårskog och för striden om ord. Åsikter betyder ingenting. De kan vara fula eller vackra, kloka eller dåraktiga. Vem som helst kan ansluta sig till dem eller förkasta dem. Läran däremot, den som du har hört av mig, är inte en åsikt hos mig, och dess uppgift är inte att förklara världen för det vetgiriga. Den har ett annat mål. Dess mål är förlossningen från lidandet. Det är detta och ingenting annat som Gotama lär. Förtörnas inte på mig, o upphöjde, sa ynglingen. Det är inte för att söka strid med dig, en strid om ord, som jag talar till dig på detta sätt. Du har i sanning rätt. Åsikter betyder föga. Men låt mig tillägga att jag inte ett ögonblick har tvivlat på dig. Jag har inte ett ögonblick tvivlat på att du är Buddha, att du har nått målet, det högsta målet, mot vilket så många tusen brahmaner och brahmansöner är på väg. Du har funnit förlossningen från döden. Du har funnit den genom ditt eget sökande, på din egen väg, genom tanke, genom meditation, genom insikt, genom upplysning. Den har inte kommit till dig genom läran. Men för min del menar jag, o upphöjde, att ingen vinner förlossning genom en lära. Ingen, o vördnadsvärde, kommer du med ord och lärdomar att kunna säga och upplysa om vad som skedde när ljuset gick upp för dig. Mycket innehåller den upphöjde Buddhas lära. Många lär sig därav att leva ett rättfärdigt liv och undvika det onda. Men en sak innehåller inte denna, annars så klara och vördnadsbjudande lära. Den innehåller inte hemligheten med det som den upphöjde själv har upplevat, han ensam bland 100 000. Det var detta jag tänkte och insåg när jag hörde läran. Det är därför jag fortsätter min vandring, inte för att söka en annan och bättre lära, ty jag vet att det inte finns någon sådan, utan för att lämna alla läror och lärare och ensam söka nå mitt mål eller också dö. Dock ska jag ofta, o upphöjde, minnas denna dag och denna stund då mina ögon såg en helig man. Buddha stod tyst med blicken riktad mot marken. Hans outgrundliga ansikte strålade i fullkomligt jämmod. Måtte dina tankar inte fara vill, sade den vördnadsvärde långsamt. Måtte du nå målet, men säg mig, har du sett alla mina samaner, mina många bröder som har tagit tillflykt till läran? Och tror du, främmande saman, tror du att för alla dessa vore bättre att lämna läran och återvända till världens och lustarnas liv? En sådan tanke var det med fjärran, utropade Siddhartha. Måtte de alla hålla fast vid läran, måtte de nå sitt mål. Inte anstår det mig att döma över en annans liv. Det är endast och allenast för mig själv som jag måste döma, välja, avböja. Vi samaner söker förlossning från jaget och upphöjde. Om jag nu vore en av dina lärjungar och vördnadsvärde, så befarar jag att det skulle hända att mitt jag endast skenbart och bedrägligt kom till ro och förlossades, medan det i verkligheten levde kvar och tillväxte. Ty då hade jag ju gjort läran, min kallelse, min kärlek till dig, gemenskapen med munkarna, till mitt jag. Med ett svagt leende, med en orubbad ljus vänlighet, såg Gotama främlingen i ögonen och avskedade honom med en knappt märkbar åtbörd. Du är klok, Osaman, sade den vördnadsvärde. Du förstår att tala klokt, min vän. Akta dig för allt för stor klokhet. Buddha gick därifrån och hans blick och svaga leende inpräglades för evigt i Siddhartas minne. Så har jag hittills inte sett någon människa blicka och le, sitta och gå, tänkte han. Så sant, så fritt, så vördnadsbjudande, så hemlighetsfullt, så öppet, så barnsligt, och så vist skulle jag själv vilja blicka och le, sitta och gå. Det gör endast den människa som har trängt in i sitt jags innersta. Nåväl, även jag ska försöka tränga in i mitt jags innersta. Jag såg en människa, tänkte Siddhartha, den enda inför vilken jag måste slå ner ögonen. Aldrig mer kommer jag att slå ner mina ögon inför någon. Aldrig mer. Ingen lära kommer vidare att locka mig, då denna människas lära icke har lockat mig. Buddha har tagit ifrån mig, tänkte Siddhartha. Han har tagit ifrån mig, men han har skänkt mig ännu mer. Han har berövat mig min vän, den som förut trodde på mig och nu tror på honom. Den som förut var min skugga och nu är Gotamas skugga. Men han har skänkt mig Siddhartha. Han har skänkt mig mig själv. Uppvaknande. När Siddhartha lämnade trädgården där Buddha, den fullkomlige, stannade kvar, där Govinda stannade kvar, då kände han att han där även lämnade kvar sitt föregående liv och skildes från det. Denna känsla fyllde honom helt och han grubblade på den medan han långsamt gick därifrån. Han grubblade djupt. Han sänkte sig liksom i ett djupt vatten till botten av denna känsla. Dithän där orsakerna var att söka. Ty att fastslå orsakerna, det är just tänkandet, tyckte han. Och endast därigenom förvandlas känslor till insikt och går inte förlorade. Endast därigenom blir de verkliga och börjar utstråla vad som finns inom dem. Siddhartha gick långsamt och eftertänksamt därifrån. Han fann att han inte längre var en yngling. Han hade blivit man. Han fann att något hade lämnat honom, liksom det gamla skinn ormen kryper ur. att det var något som inte längre fanns hos honom, något som hade beledsagat hela hans ungdom och tillhört honom, nämligen önskan att ha lärare och få lära sig. Även den sista läraren som han hade träffat på sin väg, den högste och visaste läraren, den heligaste Buddha, hade han lämnat, hade han måst skilja sig ifrån utan att kunna ansluta sig till hans lära. Den grubblande gick ännu långsammare och frågade sig: vad är det då som du har velat lära av lärorna och lärarna och som du ännu inte har kunnat lära dig av dem, som dock lärt dig så mycket? Och han fann själv svaret. Det var jagets innebörd och väsen som han velat lära sig. Men jag kunde icke övervinna jaget, tänkte han. Jag kunde bara föra det bakom ljuset. Jag kunde bara fly för det, gömma mig för det. Sannerligen, ingenting i världen har så mycket sysselsatt mina tankar som mitt jag. Den gåta som ligger i att jag lever, att jag är någon från alla andra skild och avsöndrad, att jag är Siddhartha. Och ingenting i världen vet jag mindre om än om mig själv, om Siddhartha. Grubblaren som långsamt avlägsnade sig stannade fängslad av denna tanke, och genast födde ur denna tanke en annan, en ny, som lydde: att jag ingenting vet om mig själv, att Siddhartha alltjämt är mig så främmande och obekant, det har en och endast en orsak, nämligen att jag varit rädd för mig själv, att jag har sökt fly mig själv. Jag sökte Atman, jag sökte Brahman. Jag var beredd att stycka sönder, att skala av mitt jag för att i dess okända innersta söka själva kärnan, Atman, livet, det gudomliga, det yttersta. Men därigenom gick jag förlust i mitt jag. Siddhartha lyfte blicken och såg sig omkring. Ett leende spred sig över hans ansikte och han genomilades från topp till tå av en stark känsla av att ha vaknat ur en långvarig dröm. Och nu skyndade han därifrån. Han sprang rast liksom en människa som vet vad hon har att göra. Åh, tänkte han och andades djupt. Nu ska Siddhartha inte mer få undslippa mig. Jag ska inte längre börja mitt tänkande och mitt liv med Atman och världens lidande. Jag tänker inte döda och stycka sönder mig för att leta efter en hemlighet bland bitarna. Varken hos Yoga Veda eller Atharva Veda eller hos asketerna eller hos någon annan lära ska jag längre hämta vetande. Jag tänker lära mig av mig själv, vara min egen lärjunge, lära mig att känna mig själv, lära Siddhartas hemlighet. Han såg sig omkring som han nu hade upptäckt världen för första gången. Världen var skön, världen var grann, världen var sällsam och gåtfull. Här var det blått, här var det gult, här var det grönt. Himlen välvde sig och floden flöt. Skogen och bergen stod tysta och stora. Allt var skönt, allt var gåtfullt och mystiskt. Och mitt i allt sammans var han, Siddhartha, den uppvaknande, på väg till sig själv. Allt detta, allt det gula och blå, floden och skogen fastnade för första gången i Siddhartas ögon. Det var inte längre något Maras underverk. Det var inte längre Majas slöja. Det var inte längre ett meningslöst och tillfälligt mångfaldigande av sinnevärlden, som endast var värd förakt av den djuptänkte brahmanen som försmår all mångfald och söker enheten. Blott var blott, flod var flod, och även om det enda och gudomliga för Siddhartas doldes även i färgen och floden, så låg det just i det gudomligas natur att uppträda en som blått eller gult, en som himmel eller skog, en som Siddhartha. Mening och väsen var inte något som låg någonstans bakom tingen. Det var i dem, i allt. Jag har ju varit blind och döv, tänkte den raske vandraren. Men om man vill söka betydelsen av något som man läser, så föraktar man ju inte tecknen och bokstäverna och kallar dem sinnesvilla, slump och värdelös skal, utan man läser dem, studerar dem och älskar dem, bokstav efter bokstav. Men när jag skulle läsa världens bok och mitt eget väsens bok, föraktade jag tecknen och bokstäverna i enlighet med en förutfattad mening. Jag kallade sinnevärlden villfarelse och mina ögon och min tunga tillfälliga och värdelösa företeelser. Men detta är nu förbi. Jag har sannerligen vaknat och först idag blivit född. Men mitt under dessa tankar stannade Siddhartha åter plötsligt, som han fått se en orm på vägen. Ty plötsligt stod även detta klart för honom, att han i själva verket var som en nyvaknad eller nyfödd. Måste börja om sitt liv helt och hållet och ända från första början. När han på morgonen hade lämnat Getavanas lustgård, den upphöjdes lustgård, och redan hållit på att vakna och vara på väg till sig själv, då hade han haft för avsikt och funnit det naturligt och självklart att han efter dessa askesens år skulle återvända till sin hembygd och sin fader. Men nu, först i detta ögonblick, när han hejdade sig som en orm hade legat i hans väg, vaknade han till en ny insikt. Jag är ju inte längre den jag var. Jag är inte längre asket, inte längre präst, inte längre brahman. Vad ska jag då göra där hemma hos min fader? Studera, offra, öva meditation. Allt detta är ju förbi. Det ligger inte längre i min väg. Siddhartha blev stående orörlig. Under ett kort ögonblick, under ett kort andetag, frös det till i hans hjärta. Han kände ett litet frysande djur, en fågel eller en hare, i bröstet när han upptäckte hur ensam han var. I åratal hade han varit hemlös utan att känna det. Nu kände han det. Alltid, även under de djupaste meditationer, hade han varit sin faders son. En brahman av hög kast, en andlig. Nu var han tills vidare endast Siddhartha, den uppvaknade, och inget annat. Han drog djupt efter andan, och ett ögonblick ryste han och frös. Ingen var så ensam som han. Ingen adelsman som stod utanför adeln. Ingen hantverkare som stod utanför hantverkarna. Han sökte sin tillflykt hos dem, delade deras liv och talade deras språk. Ingen brahman som inte räknade sig till brahmanerna och ledde tillsammans med dem. Ingen asket som inte sökte sin tillflykt hos samanernas klass. Inte ens den övergivnaste eremit i skogen var riktigt ensam. Även han hörde hemma någonstans. Han hörde till ett stånd som blev hans hem. Govinda hade blivit munk. Han hade 1000 munkar till bröder. Han bar deras dräkt, trodde detsamma som de, talade deras språk. Men han, Siddhartha, var hörde han hemma? Vems liv skulle han dela? Vems språk skulle han tala? Ur detta ögonblick, när världen runt omkring honom smälte bort, när han stod ensam som en stjärna på himlen, ur detta ögonblick av köld och modlöshet föddes åter Siddhartha, ett mer utpräglat, fastare sammanfogat jag än förut. Han kände att detta var uppvaknandets slutliga rysning, födelseögonblickets sista krampryckning. Och nu gick han åter vidare, rast och otåligt. Han gick inte hemåt, inte till fadern, inte tillbaka. Andra delen. Kamala. För varje steg på sin väg lärde Siddhartha något nytt. Ty världen var förvandlad och hans hjärta förtrollat. Han såg solen gå upp över skogiga berg och ner över fjärran palmstränder. Om nätterna såg han stjärnorna ordnade på himlen och månskäran flytande som en slup i det blå. Han såg träd, stjärnor, djur, moln, regnbågar, klippor, örter, blommor, bäckar och floder. Han såg daggen gnistra på lövet om morgnarna. Han såg höga berg blåna i fjärran. Han hörde fåglar sjunga och bin surra och vinden fläkta i silvervågor över risfälten. Allt detta tusenfaldiga brokjar hade alltid funnits. Sol och måne hade alltid lyst. Floder hade brusat och bin surrat, men under Siddhartas tidigare år hade det inte varit annat än en flyktig och bedräglig slöja över tingen. sedd med misstrogna blickar och bestängd att genomträngas och tillintetgöras av tanken, eftersom det inte var väsen, eftersom väsendet låg bortom det synligas gräns. Men nu dröjde hans frigjorda blickar vid det, och han fann att det kunde ses. Han sökte ett hem i denna världen, sökte inte efter något väsen, siktade inte på något hinsides. Världen var skön när man betraktade den på detta sätt, detta enkla, barnsliga sätt, utan något sökande. Måne och stjärnor var sköna, bäck och strand, skog och klippa, get och guldbagge, blomma och fjäril. Det var skönt och behagligt att gå genom världen på detta sätt, barnslig, nymånad, utan misstro, med blicken öppen för den närliggande. Ena ögonblicket brände solen på gässan, andra ögonblicket svalkade skogens skugga. Ena ögonblicket läskade vattnet ur källa och brunn, andra ögonblicket stillades hungern av kurbits och banan. Dagarna var korta, nätterna korta, timmarna flög förbi som segel på havet, segel på ett fartyg lastat med skatter, lastat med glädje. Siddhartha såg ett apfolk stryka omkring upp i trekronorna i skogslandet och hörde deras vilda, glupska sång. Siddhartha såg en bagge förfölja och bestiga en tacka. Han såg en gädda slå bland vassen i kärnen för att stilla sin kvällshunger, medan stimmen av ängsliga småfiskar blixtsnabbt skingrades och gjorde språng i ytan framför honom. Det doftade starkt av kraft och lidelse i de vattenvirvlar som jakten rigg upp. Allt detta hade alltid funnits, och han hade inte sett det. Han hade inte varit tillstädes. Nu var han tillstädes. Nu hörde han till det. Ljus och skugga skimrade framför hans ögon. Stjärnljus och månljus trängde ner i hans hjärta. På sin väg mindes Siddhartha också allt det han upplevat i Getavanas trädgård. De lärdomar han där förnummit, den gudomlige Buddha, avskedet från Govinda, samtalet med den upphöjde. Han mindes åter det ord han själv hade talat i den upphöjde. Han mindes vartenda ord, och till sin häpnad fann han hade sagt saker som han den gången egentligen inte visste någonting om. Han hade sagt till Gotama att denne skatt och hemlighet inte var läran, utan det outsägliga, det som inte kunde läras ut, och som han, Buddha, en gång hade upplevt i uppenbarelsens ögonblick. Det var ju just för att uppleva detta som Siddhartha nu hade dragit ut. Och nu började han uppleva det. Nu måste han uppleva sig själv. Visserligen hade han länge vetat att hans jag var Atman och samma eviga väsen som Brahman. Men han hade aldrig riktigt hittat detta jag, därför att han hade sökt infånga det med tankens nät. Visserligen var inte kroppen, inte sinnena detsamma som jaget, men det var inte heller tänkandet eller förståndet eller den upphöjda visheten eller konsten att dra slutsatser och att spinna nya tankar av det redan tänkta. Nej, även denna tankevärld befann sig på hitsidan gränsen. Och man kom inte till målet genom att döda sinnenas tillfälliga jag och samtidigt göda detta tillfälliga jag med tankar och lärdomar. Båda dera, tankarna såväl som sinnena, var vackra saker. Bakom båda låg den yttersta meningen förborgad. Det gällde att lyssna till båda, leka med båda, varken ringakta eller överskatta dem. Hos båda avlyssnade ett innerstas hemliga röster. Han tänkte inte eftertrakta annat än det som rösten befallde honom. Inte dröja vid annat än det som rösten rådde honom. Varför hade Gotama den där gången i det stora ögonblicket satt sig under boträdet där uppenbarelsen träffade honom? Hade han hört en röst i sitt eget hjärta som befallde honom att hålla rast under detta träd? Hade han inte föredragit varje spekning eller offer, bad eller bön, vare sig mat eller dryck, vare sig sömn eller dröm, utan hade lytt rösten? Att lyda på detta sätt, inte en yttre befallning utan endast rösten, att på detta sätt visa sig beredd, det var som det skulle vara. Det var nödvändigt. Ingenting annat behövdes. På natten, vilken Siddhartha tillbrakte i en färgkars handkoja vid floden, hade han en dröm. Govinda stod framför honom i en gul asketkåpa. Govinda såg sorgsen ut och frågade sorgset: Varför har du övergivit mig? Då omfamnade han Govinda, slog armarna omkring honom. Men när han drog honom till sitt bröst och kysste honom var det inte längre Govinda utan en kvinna. Och ur kvinnans klädnad vällde ett fullt bröst fram. Och Siddhartha låg vid bröstet och drack, och dess mjölk smakade starkt och söt. Den smakade kvinna och man, sol och skog, djur och blomma. Den smakade av all frukt, all lust. Den gjorde en berusad och medvetslös. Siddhartha vaknade och såg den bleka floden glänsa genom kojans dörr. I skogen hördes en ugglas djupa klangfulla skrik. När dagen randades bad Siddhartha sin värd färgkaren att sätta honom över floden. Färgkaren förde honom över på sin bambuflotte. Det glänste rött i gryningsdagen. Det är en vacker flod, sa Siddhartha till sin ledsagare. Ja, sa färgkaren. Det är en mycket vacker flod. Jag tycker bäst om den av allt i världen. Jag har ofta lyssnat till den och sett in i dess ögon. Och alltid har jag lärt av den. Man kan lära mycket av en flod. Jag tackar dig, min välgörare, sa Siddhartha när han steg upp på andra stranden. Jag har ingen avskedsgåva och ingen lön att ge dig, vän. Jag är hemlös, en brahmanson och saman. Jag har nog sett det, sa färgkaren, och jag har inte väntat någon lön eller avskedsgåva av dig. Du får ge mig den en annan gång. Tror du att det blir en annan gång? Sa Siddhartha muntert. Ja visst, det är också en sak som jag har lärt av floden, nämligen att allting återvänder. Även du, saman, kommer att återvända. Lev nu väl. Må din vänskap bli min lön. Må du minnas mig när du offrar åt gudarna. Det skildes med ett leende. Siddhartha gladde sig åt färgkarens vänlighet och vänskap. Han är som Govinda, tänkte han leende. Alla som jag möter på min väg är som Govinda. Alla är tacksamma fastän de själva kunde göra anspråk på tack. Alla är undergivna. Alla vill gärna vara vän med mig. Gärna lyda, tänka lite. Människorna är barn. Vid middagstiden kom han till en by. Utanför lerkojorna vältrade sig barn på vägen. Lekte med korbitkärnor och snäckskal, skrek och kivades, men sprang rädda sin väg för den främmande samanen. På andra sidan byn förde vägen genom en bäck. Och vid stranden av bäcken låg en ung kvinna på kväg och tvättade. När Siddhartha hälsade henne lyfte hon huvudet och såg på honom ett leende som kom det vita i hennes ögon att blixtra till. Han ropade en välsignelse till henne som det är brukligt bland resande och frågade hur långt det var till den stora staden. Då reste hon sig och kom fram till honom. Hennes fuktiga läppar glänste vackert i det unga ansiktet. Hon växlade skämtsamma ord med honom, frågade om han redan hade ätit, om det var sant att samanerna sov ensamma i skogen om nätterna och inte fick ha några kvinnor hos sig. Därvid satte hon vänstra foten på den högra och gjorde den rörelse som kvinnan brukar göra när hon uppmanar mannen till det slag av kärleksnjutning som handböckerna kallar trädklättringen. Siddhartha kände det hetta i sitt blod, och då han i samma ögonblick erinrade sig sin dröm böjde han sig en smula mot kvinnan och kysste med läpparna hennes bruna bröstvårta. När han tittade upp såg han hennes ansikte le av längtan och ögonen bli smala av åtrå. Även Siddhartha kände längtan. Han kände hur könets källa rörde sig, men eftersom han ännu aldrig hade vidrört en kvinna tvekade han ett ögonblick, trots att hans händer redan var färdiga att fatta tag i henne. Men i detta ögonblick förnam han med en rysning rösten i sitt inre, och rösten sade nej. Då försvann all trollmakt från den unga kvinnans leende ansikte, och han såg bara den brunstiga honans fuktiga blick. Han strök henne vänligt över kinden, vände sig om och försvann på lätta fötter i bambusnåren ur den besviknas åsyn. På aftonen samma dag kom han till en stor stad, vilket gladde honom då han kände behov av människor. Han hade länge levat i skogarna, och den föregående natten i färgkarens halmkoja var den första natt på länge som han hade haft tak över huvudet. Vid en vacker inhägnad trädgård utanför staden mötte vandraren en liten skara tjänare och tjänarinnor som kom och bar på korgar. I deras mitt bars en fint prydd bärstol där en kvinna, deras härskarinna, satt på röda kuddar under ett brokigt soltält. Siddhartha stannade vid trädgårdsgrinden och betraktade processionen. Tjänarna, tjänarinnorna och korgarna, bärstolen och damen i bärstolen. Under hennes höga, högt uppsatta svarta hår såg han ett mycket ljust, mycket fint, mycket klokt ansikte med en mun klarröd som ett nybrutet fikon. Med kloka och vaksamma ögon under välskötta i en båge uppdragna ögonbryn, med en ljus smal hals som höjde sig ur den gröna guldplydda överklädnaden, med lugnt vilande långa och smala händer vilkas fingerleder var smyckade med breda guldringar. Siddhartha såg hur skön hon var, och han jublade i sitt hjärta. Han bugade sig djupt när bärstolen kom närmare, och när han åter lyfte huvudet såg han in i det ljusa, milda ansiktet, läste ett ögonblick i de stora, kloka ögonen och inandade sig en flyktig doft som han inte kände igen. Den sköna kvinnan nickade leende, och i nästa ögonblick försvann hon i lustgården med tjänarsviten efter sig. Jag inträder alltså i denna stad under ett huldhetens tecken, tänkte Siddhartha. Han kände en dragning till lustgården, men han tänkte sig för och erinrade sig med vilka föraktfulla, misstrogna, avvisande blickar tjänarna och tjänarinnorna hade betraktat honom vid ingången. Jag är fortfarande en saman, tänkte han. Jag är fortfarande en asket och tiggare. Det får jag inte vara i fortsättningen. En sådan får inte komma in i lustgården. Och han skrattade. Första bästa han mötte frågade han efter lustgården, efter kvinnans namn, och fick då veta att det var den ryktbara kurtisanen Kamalas lustgård, och att hon utom den ägde ett hus i staden. Därefter gick han in i staden. Han hade nu ett mål. Med detta mål i sikte lät han staden uppsluka sig. Han drev med folkströmmen på gatorna, stod stilla på torget, vilade på stentrapporna vid floden. Fram mot kvällen bekantade han sig med ett barber.
Andra kassettens första sida. Siddhartha av Hermann Hesse.
På natten låg han bland båtarna nere vid floden, och tidigt nästa morgon, innan barberaren hade fått några kunder, lät han klippa och raka av sig håret av barberarbiträdet, kammade och knida in det med olja. Därpå gick han att bada i floden. När den sköna Kamala sent på eftermiddagen kom till lustgården i sin bärstol, stod Siddhartha vid ingången, bugade sig och mottog kurtisanens hälsning.